Du lyssnar till Radio Nolaskogs som sänder i samarbete med Radio Örnsköldsvik på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på adressen www.radioovik.se. Radio Nolaskogs.
Stilla din häftiga själ. Endast en sak kan du göra, en annan människa väl. Men detta är redan så mycket, att själva stjärnorna ler. En hungrande människa mindre betyder en broder mer. Stig Dagerman. Eller som poeten Bob Hansson uttrycker det, kan vi vara snälla nu, för sen dör vi faktiskt. Livet består av möten, de flesta korta. Flera av dem vi möter träffar vi bara en enda gång. Kanske i en butik på semestern, kanske ett blombud. Kanske någon som vi hamnat vid samma bord som en stimmig kväll på krogen. Kanske på en föreläsning. Och tänk den som utför något så intimt som att avlägsna mina eller dina halsmandlar. Det kan vara någon vi inte möter en enda gång till i livet. Och den där vigselförrättaren som vigde dig och din käresta för 27 eller 45 år sedan har du inte sett röken av sedan dess. Och han som du förra hösten svor så förbannat åt, han som gick rakt ut i gatan. Visserligen vet du övergångsställe, men ändå, ja, det gick ju bra. Honom skulle du inte känna igen om du såg honom på gatan ännu en gång. Nej, de flesta mötena är flyktiga. Spelar det då egentligen någon roll hur vi beter oss mot varandra den där korta stunden? Jo, det gör det. Snällhet genererar. Och snällhet får oss att må bättre. Inte bara när vi tar emot snällhet, utan också när vi ger. Vårt nervsystem slappnar av när vi är empatiska. Snällhet skjutsar på flödet av det ångestdämpande må-bra-hormonet oxytocin. Blodkärlen vidgas och sänker på så sätt blodtrycket. Och snällhet motverkar inflammationer, som faktiskt är en av orsakerna till hjärtsjukdom. Stanford-psykologen Emma Seppele har forskat i ämnet snällhet och ledarskap. Och hennes forskning visar tydligt att snälla chefer markant minskar stressen på arbetsplatsen, vilket i sin tur leder till ökad produktivitet och färre sjukskrivningar. Företag där ledningen visar sin personal stor uppskattning och är generös med beröm har 3 gånger så stor lönsamhet. Och i det här sammanhanget måste jag få nämna den bästa förklaringen som finns på en ledare. Den förklaringen har författaren Stefan Einhorn med glimten i ögat letat fram i Nordisk familjebok från 1930. En ledare är en kropp som leder värme och ljus. Vi pratar inte om den sortens snällhet som handlar om mesighet, kravlöshet och konflikträdsla. Utan en snällhet som handlar om att på riktigt vilja andra väl. Men man kanske till och med kan vara för snäll. Ja, det kan man säkert. Men det måste ändå vara bättre att vara hygglig än att vara taskig. Men så finns det de där som alltid tror att de är så himla snälla. Ni vet, de där vars enda problem egentligen bottnar i en enda sak, att ja, man är för snäll, det är bara så. Jag är inte så säker på att just de är de allra snällaste. Däremot är det uppenbart att de själva har ett mycket stort bekräftelsebehov som de försöker tillfredsställa genom sin så kallade snällhet. Ja, sen finns de där som tänker att man är snäll och handlar rätt genom att alltid i alla sammanhang leverera sanningar som ingen blir lyckligare av, i någon slags befängd inbillning att ärlighet i precis alla lägen är det rätta. Vilket det såklart inte är. Man får balansera ibland. Naturligtvis ska man sträva efter att tala sanning, men ärligheten ska användas med omdöme. Förresten så är ju det där med sanning ganska relativt.
Jo, sannolikhet, va? Det måste ju betyda någonting som är likt sanning. Men riktigt lika sant som sanning är det inte om det är sannolikt. Och därför så är det väldigt synd, tycker jag, att vi tydligen från och med i år, på grund av de rådande konjunkturerna, antar jag att vi inte längre har råd med några riktiga sanningar, utan att vi måste nöja oss med sannolikhetskalkyler. För de blir inte riktigt lika pålitliga. De blir till exempel väldigt olika före och efter, va? Jag menar, till exempel före Harrisburg, då var det ju ytterst osannolikt att det som hände i Harrisburg skulle hända. Men sen så fort det hade hänt, då rakade ju sannolikheten plötsligt upp till inte mindre än 100%, så att det blev nästan sant att det hade hänt. Ja, men bara nästan sant. Det är det som är det konstiga. För det är fortfarande så att de går omkring och tycker så här lite mer i smyg att det där som hände i Harrisburg, det var nog så ytterst osannolikt så att egentligen har det nog inte hänt. Ja, hela socialdemokratiska partiet till exempel, de har ju gått och väntat i över ett halvår på att få veta om det som hände i Harrisburg har hänt eller inte, innan de har kunnat bilda sig en uppfattning om ifall de ska tycka att kärnkraften är så farlig som den skulle vara om det som hände i Harrisburg har hänt. Men nu har de ju äntligen bestämt sig, och nu har de tydligen kommit fram till att det som hände i Harrisburg inte har hänt, men att vi å andra sidan måste ha mycket bättre säkerhetsanordningar så att det inte händer här också. Alltså, jag förstår mycket väl den här långa tvekan, därför att enligt alla hittills tillgängliga sannolikhetsberäkningar så har det ju varit så att en sån där olycka inträffar kanske bara någon enstaka gång på flera tusen år. Jag menar, då är det ju inte särskilt troligt att den skulle ha hänt redan nu. Utan det är väl i så fall betydligt mer sannolikt att den har inträffat längre fram. Ja, och då kommer saken i ett helt annat läge. För jag menar, det kan ju inte vi ta ställning till nu. Då. Eller hur det blir då. Ja. Ja. Sen är det en annan sak i alla fall som man också måste ta med i beräkningen när man talar om sånt här. Och det är att om det nu till äventyrs är så att det där som hände i Harrisburg verkligen hände mot förmodan, då är sannolikheten för att det ska hända en gång till, den är ju då så nästan löjligt liten, så att egentligen kan man säga att det var nästan bra att det som hände i Harrisburg hände, om det nu gjorde det. För då kan vi vara nästan alldeles säkra på att det inte händer en gång till, i varje fall inte i Harrisburg. Ja, och i varje fall inte samtidigt som förra gången. Nej, sannolikheten för en sån sak, den är så fullständigt larvigt liten, så den är försumbar, heter det då. Men det menas att den finns inte, fast bara lite. Ja, nu är ju det här ganska krångliga saker för gemene man, va? Så att göra en folkomröstning om sånt här är väl egentligen ingen idé. För jag menar, folk i allmänhet, de resonerar naturligtvis på sitt grovhuggna sätt så att det som hände i Harrisburg verkligen har hänt. De tar det som en sanning. Men då gör de det alldeles för lätt för sig. Varför? Att då har de alltså inte gjort klart för sig att en sak som inte ens är sannolik, den kan ju ännu mindre vara sann. Va? Jag menar, de har väl inte tänkt med i utvecklingen. De har väl fått lära sig av sina föräldrar att alltid tala sanning. Fick jag lära mig av mina. Tala alltid sanning, barn, sa våra föräldrar till oss. Men det får inte vi säga till våra barn. Vi måste lära våra barn att alltid tala sannolikt. Att säga sannolikheten, endast sannolikheten och ingenting annat än sannolikheten. På så sätt så kanske de lär sig så småningom att förstå att det som hände i Harrisburg inte kan hända här. eftersom det ju inte ens kunde hända där, vilket ju hade varit mycket mer sannolikt med tanke på att det var där det hände.
Jag vet någon som alltid säger och som alltid har sagt, det är tanken som räknas. Och jag undrar, hur tänker man då? Det låter kanske bra. Det är bra att tänka snälla tankar. Det är bra att i tanken ha omsorg om andra. Men till slut faller det ändå platt. Om man aldrig levererar. Om man aldrig gör något för någon annan. Om man bara tänker. Är det verkligen så mycket värt då? Nej. Numer tycker jag att uttrycket "det är tanken som räknas" är ett ganska dumt uttryck. Tanken, den goda, kan väl vara bra, men förändrar föga om den stannar i tillståndet tanke. Det är handlingen som räknas. Det där andra, det är mest bara tomt prat som kretsar kring idén att man nästan gjort något eftersom man faktiskt ägnat det en tanke. Men tomprat leder ingen vart. Tomprat torkar inte disken, för det har någon annan redan hunnit gjort i handling, medan någon annan bara tänkt. Och det som retar mig är att den som bara tänkte tror sig nästan ha gjort det, eftersom tanken räknas. Sanningen är att den som varsamt ställer in de nytorkade tallrikarna i de norrländska skåparna kanske inte tänkt alls, utan gjort det av bara farten, för att anständigheten att hjälpas åt bara sitter där, sitter i handen som torkar. Att vara snäll handlar om förhållningssätt och är tydligt handlingsrelaterat. Och att genom livet upprepa mantrat "jo, jag hann inte, men det är ju tanken som räknas" är ett enkelt sätt att komma undan på. Sedan finns det ju de där som alltid gör något för andra, som säger ja till alla, och det är såklart svårt att veta om det är snällhet, en vilja att hjälpa eller faktiskt feghet att säga ifrån. Och man kan ju inte gå omkring och vara snäll och hjälpa alla andra hela tiden, för då är man inte snäll mot sig själv, och sånt brukar straffa sig. Att i handling verkligen vilja göra något för någon annan och faktiskt göra det, det är att vara snäll. Det räknas. Det är något fint, det är att vara en snäll människa. Ändå läggs det ofta en negativ värdering i ordet. Nästan som att snällhet är synonymt med att vara lite korkad. Jo, men hon är ju snäll i alla fall. Ja, men herregud, det är ju korna också. Jag vet inget om kor. Jag känner inga, tyvärr. Jag vet inte om kor är snälla. Jag vet inte om de är särskilt dumma. Dumma som är obegåvade. Men ska jag ge mig på en gissning så tänker jag mig att de faktiskt är ganska kloka djur. Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. När deras ungdomsförbund ska dra in pengar för att kunna utföra sitt arbete så prövar de en kampanj med allt från vattenflaskor till t-shirts och tygkassar. Hela kollektionen genomsyras av miljötänk och fair trade. Och deras slogan, som är tryckt med bokstäver i korsstygn, har ett något uppkäftigt men rakt och relevant budskap. Kärlek och respekt, ska det vara så jävla svårt. Och med tanke på det fenomenala arbete som organisationen utför, bland annat tack vare, ja just det, snälla volontärer, driftiga, kompetenta och snälla människor, så är det bara att djupt beklaga att ifrågasättandet av kärlek och respekt behövligt landar mitt i den egna organisationen. Röda Korsets arbete nedsmutsades å det grövsta av den tidigare kommunikationschefen Johan av Donner. Ja, jag vet, nu är det några år sedan och han har avtjänat sitt straff. Men det går inte att komma ifrån att han verkligen var en svindlare och bedragare av särskilt stora oetiska mått. Fina middagar på svindyra krogar, lyxiga skidsemestrar. Man vill ju ge familjen lite guldkant. Men hur tänker man då? Och allt detta bekostas med Röda Korsets insamlade slantar. Slantar, ja faktiskt miljoner, som skulle gå till nödställda. Oj, nu missar jag något. Allt betalades inte alls av Röda Korsets pengar. Nej då, eftersom av Donner också varit insamlingsansvarig på Cancerfonden. Ja, ni hörde rätt. Cancerfonden. Så passade han på att svindla till sig miljonbelopp även där. Dessa bedrägerier pågick systematiskt i flera år. Och jag tänker på de där tjejerna och killarna och tanterna och farbröderna runt om i vårt land som har suttit i timmatal och snickrat, målat, virkat, stickat och sytt. En del av alstren ska säljas eller skänkas som lotterivinster. Allt för att samla pengar till katastrofdrabbade. Annat som man kärleksfullt tillverkar, små koftor och filtar, packas ner i bebispaket till nödställda. Så medan små babytecken viks ihop och packas för att ge en gnutta värme till barn som befinner sig i något av jordens helvetesrum, så inhandlar Donner designmärkta kläder och vräker sig på spa-anläggning i Thailand för sisådär 20 000 kronor natten. Och jag tänker på de snälla. På Ulla, Siv och Lotta och Torsten. Som sitter i Tranås, Ånge, Bromölla eller Timrå. Stickandes de små Röda Korset koftorna. Man lägger upp 66 maskor av det mjuka garnet och börjar med rätstickning i 10 varv. Till fikapausen har man med sig sitt eget kaffe och hembakta kanelbullar. Lönen för mödan är sällskap och gemensam handling. Handling för att göra världen något lite bättre. Och till dig, Johan av Donner, har jag bara en sak att säga. Mitt och ditt, etik och moral, kärlek och respekt, ska det vara så jävla svårt.
Din satan, satan, du din satans helvetes jävla skit,
din jävla skit.
Bonlurk, läbbiga skurk, yngliga parasit. Pottsork, snuskiga snork, din ruttna rot är full av kork. Av skum, spattig och krum, du är så jävla dum. Din usla gam, din slämmige torsk, förnicklade patskade skunk. Förbanne mig, lägg, ägg, slibbiga dräck, skitstövel och bandit. Slas, has, ditt vidriga as, piss och pest och senapsgas. Topprot, hel idiot, fan vad du bär emot. Din sabla bock, ditt feta arsel, vågar dig aldrig mer hit. Attans skitstrap. Hör vi
Satan. helvete.
Helvete.
Helvete. Helvete. Helvete. Helvetes jävla skit.
Ja, jag vet, det där var jättebarnsligt, men det gick inte att låta bli. Okej, nu går vi vidare. Den österrikiske läkaren René Spitz besökte på 30-talet ett barnhem där personalen inte hann med mer än det mest primära. Blöjbyten och matning. Det borde räcka, kan man tänka. Borde räcka för att barnen ska bli stark nog att växa. Men trots att de fick tillräckligt med mat mådde barnen dåligt. Och en del till och med tynade bort och dog. Ett av barnen, en pojke, han mådde utmärkt. Han inte bara överlevde, han var frisk och stark. Spitz frågade sig varför. Och vid närmare kartläggning så fann man svaret. Pojkens säng stod nära dörren och det visade sig att varje natt satte sig en städerska på pojkens säng för att vila en stund. Medan hon satt där talade hon med pojken och strök honom ibland över kinden. Faktiskt så innebar det att hon gav honom liv. För det har visat sig att även hud mot hud är ett primärt behov. Våra handlingar spelar roll. Dina och mina. Och vi kan inte vänta till sen med att vara snäll. Och kom ihåg att riktig snällhet har inte ett dugg med mesighet att göra. För att vara genuint snäll mot någon innebär ofta också att vi i samma handling säger ifrån åt någon annan. Vi ska inte vänta till sen med att säga ifrån när vi ser förtryck och orättvisor. Vi ska vara snälla och modiga och vi ska vara det nu.
There's no place in this world where I'll belong when I'm gone. And I won't know the right from the wrong when I'm gone. And you won't find me singing on this song when I'm gone. So I guess I'll have to do it while I'm here. And I won't feel the flowing of the time when I'm gone. All the pleasures of love will not be mine when I'm gone. My pen won't pour a lyric line when I'm gone. So I guess I'll have to do it while I'm here. And I won't breathe the bracing air when I'm gone. And I can't even worry about my cares when I'm gone. Won't be asked to do my share when I'm gone. So I guess I'll have to do it while I'm here. And I won't be running from the rain when I'm gone. And I can't even suffer from the pain when I'm gone. Can't say who's to praise and who's to blame when I'm gone. So I guess I'll have to do it while I'm here. Won't see the golden of the sun when I'm gone. And the evenings and the mornings will be one when I'm gone. Can't be singing louder than the guns while I'm gone. So I guess I'll have to do it while I'm here. All my days won't be dances of delight when I'm gone. And the sands will be shifting from my sight when I'm gone. Can't add my name into the fight while I'm gone. So I guess I'll have to do it while I'm here. And I won't be laughing at the lies when I'm gone. And I can't question how or when or why when I'm gone. Can't live proud enough to die when I'm gone. So I guess I'll have to do it while I'm here. There's no place in this world where I'll belong when I'm gone. And I won't know the right from the wrong when I'm gone. And you won't find me singing on this song when I'm gone. So I guess I'll have to do it. I guess I'll have to do it. Guess I'll have to do it while I'm here.
Du har hört den fantastiska monologen om sannolikhet av och med Tage Danielsson. Call of Victory, kulning av Jonna Jinton. Du har hört svordomsvisan med Magnus och Brasse. Och slutligen When I'm Gone med Phil Oakes. Jag heter Kristina Stålnacke. Tack för att du har lyssnat.